Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 413 av Ångestpodden.
Hej, välkomna hit ska ni vara denna julvecka.
Ja, och vill först bara poängtera att vi ju släppte avsnitt även i måndags.
Det
gjorde
vi.
Så har man missat det så finns det alltså ett avsnitt från i måndags i vårt flöde.
Ja, vi frågade faktiskt på Instagram om ni vill att vi börjar släppa två avsnitt i veckan.
Mm.
Det kanske är på G eller?
Ja, det kan bli så. 2023.
Det kan det bli.
Ja.
Vi behöver producera mer, inte mindre.
Nej, precis. Nej, men det känns som att vi har den här hösten har vi fått så mycket bra förslag på gäster och ämnen att ta upp. Så det har blivit väldigt lite bara du och jag ju.
Ja.
Och jag menar, vi går igenom skit som man vill, som man vill älta här.
Verkligen.
Jag vill vältra mig i min skit lite också.
Ja. Nej men alltså verkligen. Så det kanske blir så ett avsnitt med oss i veckan.
Och ett med gäst.
Med gäst. Mm. Gäster med gester så att säga.
Nej men det hade varit lite kul faktiskt.
Ja men jag tycker det. Vad har du för känsla inför julen?
Som vanligt. Jag hatar det.
Ah, ja,
men jag gillar
det.
Ju verkligen till julen. Nej, alltså, det är så gammalt. Det har jag väl gjort sedan vi startade Ångestpodden. Liksom. Mm. Och det blir inte bättre med åren utan det blir faktiskt värre och värre.
Mm.
Eller så, nej, inte värre och värre ska jag inte säga som att det blir jobbigare och jobbigare. Nej, men jag bryr mig mindre och mindre. Och det kan ju förvisso vara lite skönt också.
Det tror jag va?
Ja.
Ja.
Men jag kan typ känna ibland när man så, ja, men nu när man pratar om det så vill jag ändå alltid poängtera att jag inte tycker om julen. Och då känns man som en sån
Grinchen.
Ja men verkligen, att folk är så bara, nej då är du en sån som inte gillar jul. Mm. Alltså,
nej, tycker du det?
Ja, det är faktiskt känslan. Ja. Man känner ändå så, aha, okej, men man kan väl ändå det göra det bästa av situationen. Nej.
Vet du vad det är? Det är egots solkning.
Ja, jo jag vet. Mm. Det ligger hos mig, det ligger hos mig. Du då?
Jo men jag känner väl lite mer så, jag kommer liksom långsamt, alltså så här, jag kommer inte köra in i julen, jag kommer väl cykla in i den, alltså står det, väldigt så lugnt, ganska harmoniskt hoppas jag kommer vara, vara med mamma och pappa, släkt, min kille, framför allt mina små busfrön som jag är moster till.
Ja,
eller jag är ju inte moster, men alltså mina kusinbarn, men vi säger ju att jag är moster till dem.
Mm.
Så mina små älsklingar vill jag ju skämma bort nu i jul, och julen, sen de kom så känner jag ju mer att julen är för dem på något vis.
Då fick du lägga ditt barn till sidan. Alltså det inre barnet i dig.
Ja,
alltså.
Precis. Så jag ska äta julfrukost med dem och det ser jag fram emot jättemycket.
Ja, mys.
Dagens avsnitt tillsammans med Jakob Gudjol.
Ja.
Hur länge har vi varit fan?
Sen han liksom granskade Food Pharmacy skulle jag säga.
Ja, men där någonstans började det väl.
Eller så granskade, men han har gjort mycket inlägg om dem på Twitter och på sin blogg.
Ja, och alltså bara hans sätt att förhålla sig till liksom
fakta.
Fakta.
Forskning.
För Jakob är fysioterapeut, han har en master i sports science och han blev utsedd till årets folkbildare 2021.
Mm.
Och vi vill ju egentligen prata med Jakob om att så här, vad är vetenskap för någonting? Finns det något samband mellan depression och kost? Tarmflora, inflammationer. Det här är ju liksom saker som är ständigt på agendan.
Mm.
Och också ämnen som jag inte för mitt liv kan förstå är så omgärdade av fake news.
Nej, men också ämnen faktiskt som jag inte för mitt liv kan förstå att folk finner sånt intresse i. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså tänk om man hade vetat för några år sedan bara att tarmflora skulle vara så på agendan.
Ja, det är ju
liksom skit.
Ja, nej, men alltså så här, det kan väl vara relevant. Alltså om det hade varit så till exempel ja, men jag hörde en person som brinner för pseudovetenskap som sa att cancer och...
Vadå, brinner han för personen för pseudovetenskap men vet inte att det är pseudovetenskap?
Nej, men precis.
Ja,
mm. Alltså han tycker, alltså det är pseudovetenskap han hela tiden deklarerar. Det är det han pratar om och det är pseudovetenskap.
Ja.
Det går verkligen under den parollen.
Ja, men han tycker ju inte att det är det.
Nej. Han presenterar ju detta som att det är
sanningen.
Som att det är vetenskap och fakta.
Ja.
Till exempel då sambandet mellan cancer och socker.
Mm.
Som det, alltså han menar att så socker bidrar till cancer, that's it.
Mm.
Nej, det finns ju ingen vetenskaplig grund bakom det.
Mm.
Och därför är ju röster som Jakob Gudjol så enormt viktiga i mediebruset.
Ja.
Men jag tror också att man får en förståelse varför vetenskap inte är enkla svar på stora problem.
Precis, och att vetenskapen inte heller alltid ju håller med varandra. Alltså forskning kan också peka åt två helt olika håll. Och det kan ju vara lite förvirrande, absolut. Mm.
Men, och forskningen är sällan peka med hela handen säker.
Mm, precis.
Med det sagt, rullar vi denna otroliga intervju med Jakob Gudjol.
Varsågoda! Hej Jakob och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej, tack så mycket!
Jättekul att ha dig här.
Ja,
vi har liksom följt dig på Twitter länge.
Ja, och din blogg. Och Christian Dahlström, vår kära vän, han vet ju också, har sagt så, Jakob borde gästa er podd.
Ja.
Jag har varit med i hans sån Champions League på den gången.
Ja.
Liten corona-update var det där inför hösten.
Okay.
Tror jag.
Ja. Mm. Och nu är du äntligen här.
Ja. Precis.
Men du ska få berätta för våra lyssnare, vem är du?
Ja, vem är jag? Det är alltid lurigt det där. Jag brukar när folk menar, vad ska jag ha för prestation? Så skriv ni ihop något som passar era lyssnare. För det, jag håller ju på med väldigt mycket, kan man väl säga på något sätt. Allting, det mesta av korsar i varandra, men också det här är liksom vetenskap, träning, kost, hälsa, kan man väl säga väldigt grovt. Sen ibland jag gör föreläsningar som i princip bara handlar om vetenskaplig metodik. Alltså jag ibland föreläser för lite SD och BT heter det, läkare i Skåne, i regionen där, några gånger per termin. Och då handlar det ju bara om hur läser du studier, hur hittar du information. Och sen kan jag liksom vara på någon, jag var på en högstadieskola nu för några dagar sedan och då blev det ju mer bara, så här lever du bra.
Ja.
liksom lite koffein och sådana grejer också.
Mm.
Ja.
Och sen kan jag liksom vara på gymmen och jag har ju en podcast då, det är väl liksom den, eller två podcaster, den ena Tyngre träningssnack handlar ju om, det är ju väldigt nördigt, framförallt träningslära.
Ja.
Både praktiskt, alltså fysiologi, det opraktiska då, alltså cellnivå och grejer och sen elittränare och sånt som är med där och lyssnar. Och sen har jag en annan podcast som heter Hälsoveckan by Tyngre och då är det jag och två dietister. Hon ena är forskar i princip heltid och den andra jobbar kliniskt heltid. Och så sitter vi och pratar om koststudier och kostämnen och såna här saker. Och sen har jag en blogg, egen blogg som mer handlar om, som har, den har egentligen gått över till att klaga på saker.
Och jag älskar det.
det är ju lite, alltså förr så var det ju, då la upp allting, då la upp träningsartiklar och sånt där för själv. Men jag har Google-annonser och de är ju väldigt invasiva på sidan, så att man märker ju att annonser, men man får ju väldigt lite betalt för det. Det är inget sponsrat och jag vet ju inte vad den som besöker min sida får se för någonting, så jag kan ju inte skriva upp det som syns och sådär. Jag tyckte det var ganska bra sätt att hålla sig neutral. Men det innebar ju också att trots att jag kunde ha liksom hundratusentals läsare eller besök på sidan i alla fall per månad, så blev det ju bara någon tusenlapp.
Ja, precis.
Så nu är det ju andra människor som vill ha det jag gör. Och då skriver jag informationen till de andra sidorna, och sen på min egen blogg har det blivit det här som kanske företag inte vill associera sig med. Liksom på något sätt där jag kommenterar grejer i tidningar eller någon podcast som har kommit ut eller något kostdokumentär och sådär. Liksom.
Ja.
Mm. Man kan väl säga förklarande, raljerande, ska vi säga sådär.
Ja, precis.
Det blir ju inte bara det här är värdelöst, skit i det. Nej,
jag förklarar varför saker och ting inte alltid är som folk får det att låta.
Ja, precis. Varför det här är svårt och varför det där är en överdrift och sådana här grejer.
Exakt.
Så det är ju långa texter på sidan fortfarande, det är det.
Ja.
Men det är varannan månad, tror jag. Det är nog 5-6 gånger om året jag lägger upp något på den nu.
Ja. Och då är det när du känner att så här, men det här kan jag inte vara tyst om.
Ja, och mycket nu. Alltså, världen har ju flyttats ut till sociala medier. Det var ju blogg när jag startade där 2008 och sånt. Nu besöker ju folk inte riktigt sidan så där. Så får det plats på liksom Instagram, det är 2000 tecken. Mm, så kan man lägga in lite text i bilderna så där, men det är ju väldigt begränsat.
Ja, men så är det.
Och Facebook, där har du ju inga teckenbegränsning, men samtidigt så har du ju begränsning att du kan liksom inte lägga upp 10 bilder och presentera dem i ordning på något vis. Exakt. Utan då blir det en bild och mycket text. Och det funkar inte alltid för det formatet. Och Twitter kan man göra trådar, vilket är bra om man pallar. Men där, du vet, så gör man fel mitt i. Alltså. Radera allt, för man har inte någon edit-funktion och sådär. Men för det plats och lämpa sig för de här grejerna så skriver jag det ofta på sociala medier. Sen ibland säger jag, här behövs det mer text. Här behöver jag förklara mer och sådär. Då kommer det på sidan. Liksom.
Mm. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, du. Jag tänker väl mest på de fysiska symptomen på något sätt. Hjärtklappningar, skakningar, svett. Tyngd över hjärtat på något sätt. Det här ångestkänslan. Mm, så. Jag tror jag tänker mest på det.
Mm.
Och tonåren. Det var ju då jag själv upplevde det var liksom mig i livet på ett annat sätt. Så man vill gärna vara ung igen, men jag skulle aldrig vilja bli tonåring igen.
Nej.
Jag jobbar ju med gymnasieelever och ibland när de tränar på och så där, vet, och får bra resultat, fan vad kul det är att vara ung. Liksom. De kommer hit så de är alltid pigga. Och så där.
Ja.
Men så ser man liksom andra situationerna att man försöker instruera saker till exempel, så står de 4 stycken och så ser man det ingen som vågar gå fram och prova först.
Mm, exakt.
Och du vet det här, ja men om mina kompisar inte tränar bra idag, då ska inte jag heller träna bra för jag ska vara med gruppen. Och det här är grupp, det saknar jag inte alls.
Nej.
Kan man säga.
Nej. Grupptrycket.
Men det är väl mest min association. Jag har haft det väldigt lite, vad jag vet ska jag säga, in på livet sådär, alltså bekanta och anhöriga och familj och så, vet jag inte någon som gör sådär rakt ut. Det är väl min ena dotter, hon var väldigt, väldigt blyg. Men jag vet inte om det är hur mycket ångest det var i det där och sådär. Men det blev ju den typen av reaktion. Liksom. Hon pratade inte med folk och vågade inte vara med på när hon skulle prova på idrotter och sådär. Då stod hon bara med mamma och pappa och så. Men det har släppt ganska bra.
Men du är ju fysioterapeut, du har en master i sport science och blev dessutom utsedd till årets folkbildare 2021. Det är ju liksom enormt imponerande.
Mm.
När väcktes ditt intresse för att folkbilda? För det känns som att du verkligen gör det mycket.
Ja, det vet jag faktiskt. Alltså, allt det här, det är bara bananskal på bananskal. Alltså, först var jag var medlem på träningsforum och där gick jag med när jag började läsa sjukgymnast, som det hette då. 2004-2005 där omkring. Och började svara lite på frågor. Tyckte det var kul. Det var ju samtidigt, jag gillar fysiologin. Och så kom den och frågade, det här kan ju inte jag svara på. Så började jag slå i mina böcker där hemma och liksom söka runt på nätet efter artiklar och sådär för att hitta svaret. Och så skrev jag ett svar. Jättebra. Liksom, lagt allt för mycket tid på det. För 0 kronor liksom sådär. Och så gick det ju bara en vecka. Sen kom ju samma fråga igen på forumet. För folk söker ju inte efter de gamla svaren där.
Nej.
Och då kom jag liksom, fick jag liksom insikten här att jag startar en hemsida. Och så skriver jag ner svaren. Långt och bra. och sen är problemet över, tänkte jag ju då. Att liksom, det är bara att ge folk svaret. Så är de glada, hela världen gått vidare. Nu behöver ingen söka på det här längre. Jag kan bara dela min länk. Men då upptäckte jag ju väldigt fort att det hjälpte ju inte. Alltså många. Det hjälpte majoriteten på något sätt. Men det var ändå väldigt många som kom in med kommentarer och sa att det här är fel för att bla bla. Och så kollar man på vad de sa. Liksom, men det där är ju inte, det är inte förankrat i någonting. Och då börjar man liksom, nej det där är fel, sa jag tillbaka, och det hjälpte ju inte.
Nej.
Och bara säga det, utan då på något sätt börjar man, ja men hur fan får jag folk att liksom ändra åsikt, eller hur får jag andra att inte falla in för det här? Och då blev jag mycket mer intresserad av, vad ska man kalla det, skepticism är väl egentligen ordet på svenska. Sen så folk har ju tolkat det mer till att jag är skeptisk, alltså att jag tycker allt är negativt på något sätt eller något sådär. Men det handlar ju på något sätt om vetenskapskommunikation, hur går man tillväga där? Och där började liksom, ja men okej, det räckte tydligen inte bara med att ge information, utan jag måste förklara varför det de tror just nu är fel.
Mm.
Så först så får man liksom träda på vad folk tror på något vis, och sen ska man förklara för dem varför det de tror inte riktigt stämmer, och sen så måste man ge dem en förklaringsmodell som är tillräckligt bra för att den ska passa in i allt annat som de tror.
Ja.
Just det.
För om du bara säger att det där stämmer inte, så här är det, då folk kanske liksom, ja ju, men sen vi människor vill liksom ha en helhet på något vis. Och det där är ju väldigt svårt kring kost. Ta det här med kolhydrater till exempel. Att vi får blodsockertoppen och så går det ner. Alla hör, det är gay i 90-talet. Liksom. Och den blev så etablerad att det där var liksom fakta. Det är det inte, kan jag pippa in direkt här. Sätta in. Men sen så har alla dietgrejer efter det spunnit vidare lite på det här. Så kom liksom LCHF-arna. Ja, toppen är dålig. Ja, lägre gay i är ju mindre topp. Men du kan ju sluta äta kolhydrater, så får du ingen topp alls. Och så liksom har liksom det här funnits, så folk har den här bilden av att det är jättepåverkan på humör, det är påverkan på hunger, det är lågt blodsocker och vi är arga. Liksom, be folk ta ett blodsockerprov när de har lågt blodsocker. Om de inte är de diabetiker, då kan de ha lågt blodsocker och vara liksom så. Men de andra, de säger att de är arga, så tar de blodsocker så ligger det helt normalt. Liksom, så generellt sett. Men liksom för att då förklara för någon liksom varför LCHF är fel, då kan jag inte bara, då måste jag liksom börja med GI och förklara att blodsockertopparna är inte så viktiga, och det räcker inte bara där, utan då måste jag förklara, ja, men varför funkar det här ändå, alltså för en del. För många som börjar äta LCHF gick ju ner i vikt. Om jag då bara säger att det funkar inte för att ni äter mindre kolhydrater, då kanske de, ja, men sen så när de ska förklara för sin polare varför det funkar, så kommer de säga för att inga kolhydrater. Alltså det dör inte ut, för de vill ha kvar, de vill ju ha en förklaring till det. Det räcker inte bara säga att jag säger att det är fel, utan jag behöver ge en rimligare förklaring som passar med det här gamla synen på, eller på deras helhetssyn på det hela. Och det är svårt. Och det är därför det blir de här långa texterna. Då hamnar man ju i problemet att folk läser inte långa texter. Det är ju väldigt tydligt liksom att säga hur jag delar någonting och hur få som verkligen går vidare till artikeln kontra grejer. Och ibland när man skriver artikel så är det ännu tydligare. Då kan man ju se hur många som läser liksom.
Just det.
Del 1, mycket läsare. Del 2, lite mindre. Del 3, ännu mindre. Del 4, ännu mindre. Del 5, jättemånga igen. För då har de bara hoppat i slutet och ger mig summeringen.
Ja. Men vi bjöd ju faktiskt in dig för att prata om just det här med kopplingen mellan kost och hälsa och de här så kallade rönen och många liksom botemedel, säger jag nu med citationstecken, som vi människor blir serverade idag, som ska liksom lösa depressioner och egentligen all form av psykisk ohälsa. Och det är ju ofta väldigt enkla lösningar på ganska svåra problem. Varför tror du att de här lösningarna är så populära? Varför skrivs det så mycket om det här och liksom, ja, varför blir det så hett?
Ja, det, alltså just kost är ju väldigt nära inpå människor. Vi måste göra val. Du kan inte bara säga nej, men jag bryr mig inte om den frågan.
Nej.
Utan på något sätt, du gör ju ett val. Och de som då börjar man bry sig någon gång, så måste du göra valet då. Och sen kan du gå 5 år, då vill du inte höra att du har gjort fel saker i 5 år. Det var negativt det här, eller du hade ingen effekt, du har ansträngt dig i onödan och sådär. Och då blir ju folk väldigt defensiva och irriterade och arga. Och jag tror det hänger mycket på det där, och då vill man ju gärna tro att det jag har gjort haft stor effekt. Alltså det här, som jag säger, det här med ångest, de flesta sådana saker, liksom depression och så här, det är ju någon typ av continuum. Alltså där du har de som har jättelätt för det, som liksom ofta har de här besvären, och de är ganska få. Och sen har man liksom en grupp där lite över upp då, som får det då och då, till och från och sådär. De är lite fler. Och sen har man gruppen i mitten som vid enstaka gånger i livet hamnar för det här, och de är många.
Mm.
Och sen har vi de som aldrig råkar ut för det, och de är ganska få igen. Alltså det är, ja, den här normalfördelningskurvan.
Ja.
Och det är ju väldigt svårt för folk att köpa liksom att, ja, alltså, ta träning och depression till exempel. Där har vi bra evidens, tycker jag, att det funkar, alltså på något sätt. Men det funkar inte som ett botemedel, utan det, bara, det puttar lite på kurvan. Så istället för att du kanske då har, nu hittar jag på siffrorna här, men istället för att du har 4 episoder per år där du har 3-4 veckor och mår dåligt, så kanske du får 3 episoder.
Ja.
Och så istället för att de varar i genomsnitt 4 veckor, så varar de i genomsnitt 3 veckor.
Alltså, ja, det lindrar.
Du flyttar dig på kurvan. Liksom. Ja. Och hade vi gjort det med hela befolkningen, ja, då blir det ju en stor effekt på liksom, akutmottagningarna kanske. Så. Ja. Men för en individ så är du ju inte botad på det sättet att det här kommer aldrig drabba dig igen. Nej. Utan det är mer bara, du kommer må i genomsnitt lite bättre. Ja. Men du kommer ha dåliga dagar, bra dagar, dåliga månader, dåliga liksom månader och så vidare.
Mm.
Och det där vill man ju på något sätt gärna tillskriva det här en väldigt betydligt större effekt. Liksom. Ja, så många, precis, tror ju, framförallt de som aldrig har haft depression då, eller tittat på datan, de tror ju att, ja, men det där fixar ju. Det är bara ut och träna lite.
Ja, ja, precis. De tror också att, så här, alltså att de inte har fått depression beror på att de faktiskt tränar.
Ja.
Alltså bara med det för att jag håller igång. Man bara, fast du hade ändå kunnat drabbas av en depression.
Precis, bara lite svårare. Ja. För det, på något sätt, det krävs lite mer innan liksom, det sista droppen kommer för dig.
Ja, precis.
Och tar vi kosten där, har vi ju betydligt sämre data för alla de här grejerna. Men det är ju också jättesvårt att studera. Alltså det här hönan och ägget, har vi problemet om vi bara frågar folk hur de äter.
Ja.
Alltså, mår du sämre och du äter sämre, är det liksom, vad orsakade vad?
Mm,
för jag vet ju själv när jag liksom är trött och barna har haft en tuff dag och sådär. När de har somnat, då går jag ut i köket och du letar ju inte efter liksom, frukten, utan det är något gött, liksom, någon belöning på något vis. Och ja, om jag då skulle bli ännu mer, då kommer ju mina matvanor att försämras med det. Och det säger ju ingenting om det var kosten som orsakade eller bidrog till det där.
Nej,
men där har vi också jättesvårt med kosten, att vi kan göra interventionsstudier då. På träning kan man göra ganska snygga interventionsstudier. Vi tar in folk till ett labb och så ser vi att, ja, men du har gjort precis den träning vi vill. 3 gånger i veckan var du här, du gjorde det. Och den andra gruppen gjorde ingenting. De var här och så fick de lite avslappning eller de fick någon kurs. Man ger dem någon typ av placebo-grej så att de ändå har kommit in och fått prata av sig eller träffa folk och sådär.
Ja.
Och så ser vi att de som tränade mådde lite bättre. Och man kan göra dosförhållanden. Alltså vissa får komma in 2 gånger i veckan, vissa får komma in 5 gånger i veckan. Och så ser vi någon skillnad i hur de mår då. Och så vidare. Så, men med kosten där, jag kan inte lura någon att de ändrar sin kost. Och folk anmäler sig och var med i studier. Liksom, jag har depression, det är kriteriet för att få vara med i de här studierna. Och så är det då i anmälan, ja, vi ska testa dieter och hur det kan påverka. Kriteriet är att du har depression. Då kommer du in med förväntan att jag ska få en kostbehandling mot min depression.
Ja.
Och om då någon lottar dig så säger de, du är kontrollgruppen, fortsätter äta som vanligt. Alltså du är ju deppig när du går därifrån redan. Ja. Alltså, du har ju redan sjunkit ett steg på skalan antagligen. För att nu tog jag ändå tag i mitt liv här. Liksom. Det kan ju vara ett problem. Och så tänkte jag skulle få en behandling. Och så är jag, nej, precis, så är jag placebo-gruppen.
Ja.
Medan de som får den här, det här kommer funka. De vet att de får förändringen. Och så, det är ju självskattning.
Mm. Ja, det är ju det. Mm.
Sen kan man ju göra det på kluriga vis. Man kan ju ta 4 interventionsgrupper till exempel. Där vi ger en grupp en annan kost än de brukar äta, men vi har inga förväntningar på dem.
Nej, just
och så
det.
Ger jag en grupp kanske någonting, om jag då tror att det är bra att äta mer omega 3 till exempel. Mm. Kan de få mer fisk i den gruppen och så vidare. Och så kan vi ha någon annan grupp där jag tror att, ja, men det är bättre att äta mindre socker, så kan de få lite socker. Och då kan jag ju jämföra mellan grupperna. Om alla rapporterar en förbättring, den är lika stor i alla grupperna, då har jag antagligen bara hittat en placeboeffekt. Alltså folk är glada att de har gjort någonting. Om det däremot är en av grupperna som får ännu bättre resultat än de andra tre, då är det kanske någonting i den gruppens diet som gör det där.
Mm.
Men där har vi ju inga sådana studier då.
Nej.
Alltså det har vi, alltså det här med humör, vi hade ju Happy Food-boken till exempel.
Ja,
deras expertar, hon heter Felice Jackan och sånt. Och hon har gjort en interventionsstudie på det här. Men då var det liksom en kontrollgrupp och en interventionsgrupp.
Ja.
Och så ser man lite förbättring av det. Ja, det är kul på något sätt. Men det har ju inte faktiskt visat det här, för att det är så svårt att mörka de här grejerna. Utan du behöver de här ännu mer liksom utstakade, eller man ska säga på något sätt, eller mer genomarbetade studieuppläggen för att titta på det här.
Mm.
Och det blev ju fortfarande svårt då. Liksom.
Ja.
Vad som orsakar vad. Det enda jag kan säga är att den där dieten funkar bättre än den. Jag vet inte riktigt vad det var i dieten. Och så vidare. Så det är ju jättesvårt att titta på det där. Alltså, det är ju väldigt
svårt.
Det är
så intressant. Mm. Ja, men för, nu är du inne på det, men idag så känns det ju som att det släpps ständigt de här böckerna med olika självutnämnda experter. Du sa det nu, Happy Food, det är väl en sån typisk. Kimchi Kombucha kom för några år sedan. Mm. Food Pharmacy spottar ju sig böcker varje år nästan.
Och det är ju storsäljare. Säljer ju som smör.
Ja, ja, det är ju det nya. Så tar du GI, LCHF, det var ju viktnedgången.
Ja.
Alltså på något sätt man sålde in det, alltså till folks fåfänga på något sätt.
Ja, så sålde man ju ändå in, då var det ju öppet bantning.
Precis.
Alltså då var man ändå ärlig med att vad det handlade om.
Sen någonstans där kring 2014, där omkring 7-8 år sedan då svängde ju det här och då började man sälja in liksom wellness, eller måste säga på något vis.
Ja.
Och då blev det ju liksom inte, då blev ju påståendena mer liksom inget snack om vikten, men det är ju fortfarande viktnedgångs-.
Ja, exakt. Grejer, det är liksom. Det är ju
alltså, det är ju rakt av. Jag vet att vi ändå reagerade när vi kollade i Food Pharmacies bok, för de har ju de här 10 budorden, eller vad de kallar det.
Ja.
Och det är allt ifrån periodisk fasta som ska vara kanon till att inte, till att utesluta allt som inte, ja, vad det nu är, och koka i någon viss punkt. Och,
ja,
och
man ska ånga det istället
just
för att
det.
Koka.
Och sen det sista var, glöm inte bort att njuta. Man var av vad?
Det var för sent.
Ja,
du har redan förstått det.
Ja, men och det här, alltså det som vi också har pratat mycket om och reagerat på är att det ändå är paketerat som vetenskap. Alltså när man säljer det till konsument så är det ju till exempel, ja, men ett sånt bokförlag som Bonnier Fakta som ger ut. Och då tänker jag som konsument att okej, men Bonnier Fakta ger ut det här, då måste det ju vara vetenskap.
Mm.
Men så är det ju inte riktigt så.
Så är det ju inte. Och det här är ju jättesvårt. Alltså, jag ska faktiskt föreläsa om det här imorgon.
Oj,
på någon sån här Boris, det är barnöverviktsregister, så det är en helt annan publik. Det är medicinsk personal jag ska snacka om då. Men då är liksom, jag kan ju inte berätta om dem hur man behandlar barn med fetma, för det är inget jag gör. Men mitt snack då, det ska ju handla just om det här liksom, vad folk får höra, vetenskap kontra pseudovetenskap och så här. Och jag brukar illustrera det här med någon typ av kladdig bild där det är grönt på ena sidan och så lite orange i mitten och så rött på höger sidan och sånt. Och hårda vetenskaperna och sånt, alltså det här, fysiken. Sen är det mycket vi inte vet inom fysiken såklart, men det vi använder praktiskt i vardagen, vi som människor, det är ju väl etablerat på något sätt. Det är liksom, ja, det är grönt. Alltså, vi vet vad som stämmer och inte stämmer där.
Mm.
Kost och hälsa och de här grejerna, det är en hel del vi vet som stämmer, som ligger i det här gröna fältet, men det är också mycket som är en insatt gissning, troligen.
Ja.
Det skulle kunna vara så här baserat på vad vi vet. Och även en hel del av de grejerna är liksom med kostråden. Det är bra gissningar, det är liksom sådär, men det är fortfarande inte liksom pang, det här vet vi. Och sen har vi liksom det här då med brandgula och röda fältet, och där är det liksom pseudovetenskapen som brukar snacka, och det är saker som i princip väldigt osannolikt att det kommer att stämma och då eller redan bevisat fel på något sätt. Men det som pseudovetenskapen gör, det är ju inte bara det. Alltså du kan ju inte skriva en bok där allt är fel. Alltså då är det ju i princip, ja, men du käkar chips varje dag.
Ja, exakt.
Utan där är ju jättemycket i de här grejerna som kommer från det här liksom gröna fältet då, liksom, ja men ät mer grönsaker liksom. Det är ju ingen som någonsin sagt emot det.
Nej.
Och liksom så målar de upp det dåligt att äta för mycket socker, bara no shit, det har vi hört liksom sen 80-talet.
Mm.
Så det är liksom mycket av det här är ju lånat från liksom, ja, tar vi fortfarande sig då, det är ju mycket mindre kött, rött kött, och det är ju en del av kostråden liksom.
Mm.
Sen skulle jag väl säga, det är kanske lite mer det orangea fältet där, men det är ändå en bra gissning sådär, men men så blandar de in en väldig massa annat då från det här röda grejen. Och så liksom sitter man och läser, jo men det där vet jag, det har jag hört, det där stämmer, ja det är ju så sant det där, och jo det vet vi, jo det, ja, men så, det låter rimligt. Och så liksom mixar du ihop det som är rätt, det som skulle kunna vara rätt med det som är fel, och så lägger du upp allting som om det skulle vara vetenskap på något sätt där. Och det är ju pseudovetenskap idag, så det är inte så att det bara är fel, utan man blandar. Så ni tänker, alltså man har gjort något Venn-diagram.
Ja.
Så liksom Venn-diagrammet för de här böckerna, det är ju hela den här bilden. Så det, du har det som är helt fel, du har det som är helt rätt, allt bara mixas.
Ja.
Medan då om man försöker hålla sig vetenskaplig, då blir det ju på något sätt att man gör den här cirkeln liksom. Man kommer in på det bra. Det är mycket gissning. Alltså, det är ingen som kan säga om det är bättre att äta torsk eller lax. Liksom.
Nej,
det är
ju, nej, precis. Ja.
Liksom, någon frågar mig sådana grejer. Jag får ju mycket sådana av mina idrotter. Ja. Liksom, ska jag göra den här övningen istället för den övningen? Och jag ger ju ett svar. Men alltså, hade någon, liksom, jag hade aldrig kunnat skriva en artikel med referenser till varför det är så. Utan jag hade bara kunnat föra ett resonemang sett utifrån vad jag vet. Liksom, den övningen är lite lättare. Han brukar ha problem med knäna. Det är bättre än jag. Alltså, sådana liksom, lite luddiga motiveringar kan man ju ge.
Mm.
Men det är där man ska försöka hålla sig, om man försöker vara vetenskaplig eller på sånt. Men man, och det handlar ju också om att ju oftare du gör en insatt gissning, desto fler gånger kommer du ha rätt. Man måste ju gissa ibland, som jag sa här med övningarna, så, och det kan ju komma forskning fram som visar att jag har fel. Men jag kommer ha fel betydligt mindre gånger. Jag brukar illustrera det här också med någon typ av, om man tänker sig en, att du skjuter mot en tavla liksom då. Så olika studier är olika bra utförda, de är inte riktigt har med frågan, alltså de kan ha lite med frågan att göra men inte vara perfekt relevanta, kanske en annan grupp eller något sånt där. Men så, på något sätt, om du tittar på alla studierna tillsammans, så kanske du ser, ja men där är nog liksom i mitten, de flesta är liksom, var är de närmst? Är du med på vad jag menar?
Ja.
Då kan man tänka sig, det var det som skytten siktade mot.
Ja,
där är sanningen på något vis.
Mm, fattar.
Så tänker du att det var lite liksom en piltavla istället. Så många grejer hamnar liksom på de här lite utanför mitten. Det är nästan ingen studie som är perfekt och hamnar där inne. Du kan alltid klanka på en studie. Det är pisslätt. Alltså det är det lättaste som finns.
Ja,
men interventionsstudierna som jag pratar om här, det är ju fantastiskt. Men kan jag säga, men det är svårt. De kunde inte riktigt blinda.
Mm.
Och så kan jag säga, det var för kort tid. Det behövs längre tid. Eller följsamheten var inte så bra. Det var därför de inte fick bra resultat. Om alla hade gjort det jag sa till 100% så hade de fått bra resultat.
Ja.
Och,
det finns alltid något att skylla på.
Men för, alltså, de har 100 gram fisk. Man måste ju äta 300 gram. Det är inte alla. Alltså, jag kan hitta på hur mycket som helst med de här grejerna. Och observationsstudierna samma sak. Så man kan alltid klanka på en studie, men om vi tittar på allting så ser man ungefär var borde sanningen ligga.
Mm.
Det som pseudovetenskapen gör lite mer är att de har ju på något sätt, de hittar en prick som är där de vill att den ska vara, och så ritar de måltavlan runt den. Och så säger de mitt i prick.
Exakt.
Så tar du liksom en observationsstudie som visar att det här ökar risken för det där med 50%. Mm. Titta vilken studie. Och då kan du göra ett skitsnyggt Instagram-inlägg, för det är ju liksom, det är lätt. Ta ingen plats.
Nej, alltså, nej,
en bild med fint procenttal och så skriver du 5 stycken. Det här är vad jag har sagt hela tiden. Titta nu så dåligt det är. Och så ger du referensen science. Men det du inte berättar då, det är att det är liksom 15 andra studier som har visat lite olika resultat, och när du tittar på studierna tillsammans, ja då är pricken någon annanstans. Det är inte där du har målat din måltavla på något vis.
Shit.
Och det där är ju något som är väldigt svårt, och det blir ju också där, ska jag berätta om alla de här 15 studierna och styrkor och svagheter med dem och varför man inte bara kan titta på deras, ja då blir det inte ett Instagram-inlägg.
Nej, det är det.
Och då måste jag liksom på något sätt, du kan följa dem på Instagram, de är jättepepp, de är jättegoa och glada och sådär, de har poddavsnitt på en kvart. Och så låter det som du har lärt dig jättemycket, eller så får du liksom gå in på min sida där det står 6000 tecken. Jag är inte så jättebra på att skriva rent, alltså ordligt. Så Fredrik Backman, han och jag gick på samma gymnasieskola. Ah. Vi har varit ute och kollat lite på fotboll ihop så där, alltså i sportbar och så när vi var unga. Han kan ju skriva liksom. Han kan ju göra skit. Det kan ju inte jag. Alltså
det är lite, nu är det hård.
Jag kan förklara det.
Ja,
och det. Men jag kan inte skriva det så att det är fint språkligt. Där är många stavfel. Jag och många gånger så konturer läser jag inte. Liksom jag skriver det från början till slut, sen skriver jag publicera.
Ah.
För jag vet att om jag sätter mig och läser det dagen efter så kommer jag vara sur på det stycket, så kommer jag bara skriva om. Så jag plötsligt har jag lagt alltså 30 timmar på en artikel istället för 7.
Ja, precis.
Och det är inte rim, alltså jag tjänar ju inte pengar på mina egna sådana artiklar på det sättet. Det är ju marknadsföring, men inga pengar.
Nej.
Så jag bara slänger upp det. Och då krävs det lite mer den här ansträngningen. Och lyssna på tyngre träningssnack, då kan vi ju liksom prata om proteinintag vid träning i 1 timme 20 minuter.
Exakt.
Istället för att bara lägga upp ett Instagram-inlägg som skulle kunna vara rätt det också. Men då vet ingen varför mitt inlägg är rätt och någon annans är fel, för att de är likadana.
Men känslan är också att alltså, i takt med att man ändå började prata mer och mer om psykisk ohälsa, det har ju liksom ändå hänt väldigt mycket de senaste åren här just på det ämnet och hur man har pratat om det, så har vi ändå en känsla av att den här pseudovetenskapen har också liksom pikat på något sätt, i att så här, ja, men man serveras väldigt enkla lösningar. Du ska sluta med gluten, du ska sluta med socker, ät så här så kommer du aldrig mer må psykiskt dåligt. Alltså det är väldigt mycket så. Men hur har det liksom sett ut genom tiderna? Är det så att liksom vetenskapen alltid har varit lite hotad av pseudovetenskap, eller är den mer trendig idag?
Den har alltid funnits, skulle jag säga. Så det är bara, dietböckerna var ju inte bättre för. Det var bara det att du hittar inte kritiken på det sättet.
Nej,
det var ju om någon journalist engagerade sig och skrev en artikel, men då måste ju nästan vara, alltså för 15 år sedan kom det en artikel i Svenska Dagbladet, så läste ju aldrig jag den här i Skåne.
Nej.
Alltså det kunde varit en jättebra granskning, nådde inte mig.
Nej, precis.
Men boken såldes ju varje bokhandel liksom. Sådär. Så jag tror väl inte egentligen att det har blivit så mycket värre. Problemet är mer det här att alltså djupet, så att säga, dalarna, eller vi ska säga, att det är fler som sjunker betydligt längre in i de här grejerna. Alltså förr trodde nog folk också på tokiga saker, men de trodde på en tokig sak.
Ja.
Idag hittar de ju varandra. Alltså det här, ta LCHF-arna, det var ju, alltså det var ju uppenbar pseudovetenskap, alltså, och ett etablissemang, alltså de kallar det till och med etablissemang, alltså något liksom förakt mot kunskapssamhället, det är i princip ingrott i hela rörelsen.
Ja.
Och liksom många av de här som blev liksom stora profiler, som liksom sålde storsäljande dietböcker och fick vara med på TV och även här i Sverige och debattera och så här, fick stor plats. Uppenbart, alltså pseudovetenskap, contrarians heter det på svensk eller på engelska, jag vet inte vad det skulle säga svenska, så de är bara emot för att vara emot på
något sätt. Ja, precis. Mm.
Och det där spårar ju totalt nu under pandemin, alltså det är jättemånga av dem liksom, ren, alltså antivax.
Ja, precis. Ja.
På något sätt. Men det var samma från början, alltså det var lika mycket antivetenskap, det var bara inte så farliga konsekvenser.
Nej,
men,
precis.
Jag vet att det är någon den podcast jag gillar som heter You Are Not So Smart. Och det var en bibliotekarie, varm från början tror jag, som var med som gäst där, och hon hade som grej att åka runt och prata med flat earthers, alltså de här som tror att jorden är platt. Och så sa hon så här, men varför bryr du dig om liksom det här och varför du det? Så sa hon så här, nej, men jag ser det på sådant sätt, på någon typ, alltså den här alltså som en typ av motorväg. Alltså du kommer in lite på banan där, om du inte snabbt får dem att köra av igen, så kommer de in i flödet och då bara sväljer de fler och fler av de här grejerna. Ja. Det ser man ju, att det klustrar ju sig.
Precis.
Det är ju inte en sak som de här personerna ofta har för sig, utan det fångar upp. Och till sist så kommer det ju skadliga grejer med där också på något vis.
Jag tyckte det var intressant när, ja, men det var i samband med coronapandemin. Jag tror det var 2020 eller våren 2021 så släpptes ju den här vaccinkrigarna på SVT. Där de hade verkligen infiltrerat hela vaccinrörelsen i USA. Men också i Sverige. Och hon då som var den här förgrundsfiguren i Sverige. När de hade träffat henne några månader och de sitter på ett café och det är dold kamera då. Då börjar hon ju också säga till dem att ja, men förintelsen har ju inte hänt.
Nej.
Och då märker man att alltså, det är bara fortsätter.
Hon började ju mer och mer tänka att allt, alltså hon levde liksom som en jättestor konspiration. Bara.
Ja, men så är det ju. Alltså, det är ju enda sättet att få ihop de här sakerna på något vis. Alltså, det, du måste förklara bort en sak med en ny påhittad förklaring. Och sen så blir det bara att du gräver vidare och liksom, till sist så hänger ju inte det ena argumentet ihop med det andra. Nej, utan deras grej är egentligen bara att hoppa från argument till argument.
Mm.
Men då är man ju inne i det här konspirationspersonlighetstänket på något vis. Mm. Men det är ju en avgrund man lätt hamnar i, eller lätt. Mm. Men ju mer vi liksom introducerar folk för det här, liksom TikTok är ju en jätteklurig grej där. Alltså det är ju,
exakt.
Alltså sociala medier har det ju alltid varit.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men ju mer kort det blir, desto kortare tidsspann det blir. Alltså, jag har TikTok-konto, jag har knappt lagt upp någonting. Jag är mer intresserad av att titta lite vad som kommer upp där. Så där. Men jag känner ju bara, jag har inte riktigt kommit till grepp med lite hur det funkar, men också hur ska jag bemöta någonting här? Hur fångar jag upp någon på 10 sekunder och ger ett vettig grej på 15 sekunder till?
Ja.
Alltså, det är så lätt att paketera det korkade snabbt, på något vis, eller det felaktiga snabbt. Medan just det här, alltså, det räcker inte med att jag bara liksom lägger upp ett roligt klipp och skriver det där är fel. Det kommer ju räcka för att jag ska få följare. Jag blir poppis. Folk gillar ju debunkers också på det sättet. Mm. Men jag kommer ju inte ändra någons åsikt.
Nej,
jag kommer inte få folk att liksom lyssna och tänka att alltså, ja, men det där är nog rätt istället.
Nej,
jag kommer egentligen bara göra de som redan tror på det andra, de blir arga.
Mm.
Och så de som inte redan trodde på det andra tycker jag är skitkul att bara följa med. Precis. Så blir det den här liksom delningen, splittringen på något vis.
Mm.
Ja, jag har ingen lösning där. Jag har sagt inte att jag ska börja publicera något.
Nej, men vi fick ett skicka till oss just på tal om TikTok. Jag tror det var förra veckan av en lyssnare till oss. Var det ett kosttillskott? Nej, det var inte ett kosttillskott, utan det var ett något pulver som man skulle lösa upp i vatten eller te eller vad fan man ville. Mm. Och då var ju liksom det här TikTok-klippet depression, frågetecken, ångest, frågetecken. Mm. Och så här har jag lösningen.
Ja.
Och man är så, vad börjar jag ens i det här?
Hur svarar du på det med en TikTok?
Ja, precis.
Liksom.
Ja.
Men det är ju det som blir så hemskt också när alltså, de här då olika lösningarna också riktar sig till personer som faktiskt mår dåligt. För när man mår dåligt, man drar ju varje halmstrå.
Du är beredd att testa allt.
Ja,
och det är alltså, folk som jag sa, jag har inte haft de här, men hade jag haft någon sånt besvär eller om jag hade haft, säg, någon mag-tarmbesvär, alltså en IBS och sånt där.
Precis.
Jag hade också experimenterat.
Ja,
det är väl klart man gör det.
Och speciellt då med råd som man får serverade när man ligger hemma i sängen och scrollar på telefon. Du behöver fan inte ens googla längre för tipsen kommer till dig även om du inte vill ha
TikTok
dem.
TikTok vet att du är deprimerad.
Ja,
mer av det. Jo, men det räcker att du stannar 2 sekunder extra på jo, men jag är ju och så är lite intresserad, så tänker man, det var trams.
Ja.
Men då får du det 5 gånger till för att TikTok så att du stannar lite extra.
Precis.
Där har man ju, den har jag haft väldigt sned bild av mig ibland, kan jag säga. Jag liksom tittar på något för att jag vill veta vad som sägs, inte för att jag vet, för att jag tror att det är bra.
Nej, utan
för att
precis. Jag vill, samma här.
Ja, så skickar det med sånt till mig, så blir man bara...
Det är mycket kristaller.
Jag har sett kristaller. Nej, men ett annat begrepp som vi har diskuterat mycket i podden som är så typ det modernaste begreppet som alltid kommer nu för tiden när man pratar kost, det riktas ofta till kvinnor, det är att man ska ta hand om sin tarmflora.
Mm.
Vad är tarmflora för någonting?
Bakterier.
Och är den så livsavgörande som många vill göra gällande för tiden?
Alltså på djur kan man göra väldigt fräcka grejer med det där. Alltså man kan slå ut det, man kan föra över liksom bakterierna från ett djur till ett annat och föra över då symptom eller besvär och fräcka saker helt enkelt. Människor har man ju egentligen inte visat något av det där än, för vi får ju inte liksom bara... Man kan ju föda upp möss helt utan flora.
Mm.
Alltså de är bakteriefria. De lever i en steril miljö. Och så kan man ge dem liksom en hel introduktion av olika grejer. Och så ser man när vi introducerar olika saker så blir det olika effekter. Och vi har ju korrelationsstudier på människor som visar alltså en sämre sån här, som kallas för diversitet. Alltså sämre variation kan man säga på sätt och vis. Korrelerar ofta med liksom sämre hälsa och sådana här grejer. Så där finns ju på något sätt en cool potential. Så här så.
Mm.
Grejen är ju bara här att vi har ju liksom ingen data som säger att den här mixen precis är dålig för att ge dig den här biverkningen eller den här effekten och sådär. Och vi har inte heller liksom det här, vi vet ju inte hur vi ska fixa det sen om vi hittar den här dåliga mixen. Där finns en diarrésjukdom, alltså tarmgrejs, som man förr använde liksom antibiotika, storkur, för att slå ut på liksom floran. Men där har man ju sett att för att du någon frisk istället och då bajsar i burk och så fryser du in det, så för du över de här bakterierna till den som är sjuk, så är det mer effektivt. Men det är ju en stor process. Då tar du alla tarmbakterierna och ändrar det ganska markant, och de har en väldigt dålig, alltså negativ situation från början. Men man tar till exempel här som man trodde på kanske 7-8 år sedan att det skulle kunna göra dig smal, för man hade någon mysstudie där man tog tarmbakterier från överviktiga möss och gav till smala möss, och så gick de upp i vikt.
Just det.
Och så gjorde man motsatsen då, att man tog smala mössbakterier till de med övervikt, och så gick de ner lite i vikt. Men det där har man ju testat på människor i ett par studier nu, och det händer ingenting med deras vikt.
Okay.
Och det kan ju vara att vi bara inte är effektiva nog på att ändra tarmfloran. Alltså att vi kanske måste göra det mer aggressivt. Alltså att vi kanske måste slå ut floran först med antibiotika och sen föra över. Alltså att man får svälja de här kapslarna många gånger om. Man kanske måste ta in de andra vägen, alltså bakvägen in till tarmarna och så vidare. Det är möjligt, men du kan ju tänka själv, alltså det här, då slår man ut allt och så inför man jättemycket. Att då tro att du kommer få en effekt för att du börjar käka blomkål istället för liksom tomater eller gurkmaja eller något sånt där. Alltså det, vi har ju inte visat att det har en effekt på floran. Alltså det har ju en effekt. Allt har en effekt. Alltså går du KBT-behandling så får du en effekt på floran.
Ja,
går du ut och springer och får, alltså allting påverkar floran på något sätt. Den är ju symbios med oss, och liksom sover du sämre får en annan sammansättning. Från dag till dag varierar sammansättningen och så vidare. Men vi vet ju inte liksom, vad ger det här enskilda livsmedlet för påverkan, och vad ger den påverkan sen på vår hälsa. För det är ju också en stor grej. Alltså det här med tarmfloran, alla vägar vi har sen. Alltså vad gör tarmfloran? När man säger att dålig tarmflora ger hjärt-kärlsjukdom. Det är ju inte tarmfloran direkt som gör det. Utan har vi en sämre sammansättning på tarmfloran, så finns det anledning att tro att det kanske, då kanske vi får en sämre kolesterol. Och sen ökar det i sin tur risken för hjärt-kärlsjukdom. Och då har vi, alltså då behöver vi ju inte titta på floran egentligen. Det är ju väldigt intressant för att veta mekanismerna. Men vi har ju jättemånga dietstudier redan där vi ger folk en viss diet, och så har vi redan tittat på kolesterolet. Som jag vill veta om en diet är bra för hjärt-kärlhälsa, då behöver jag egentligen inte gå via tarmfloran, om jag tror att tarmfloran bara i sin tur verkar via kolesterolet.
Ja, men
då vet jag redan vilka dieter påverkar kolesterolet. Insulinkänslighet har man ju samma typer av studier där man påstår att sötningsmedel till exempel, att det påverkar tarmfloran negativt, så skulle det i sin tur vara dåligt för blodsockerkontrollen. Och där är inte så mycket studier gjort på det där, men vi har väldigt mycket studier där vi gör sötningsmedel och kollar på blodsockerkontrollen direkt.
Ja, precis.
Så varför ska vi titta på flora nu? Om vi har studier som redan visat att sötningsmedel inte har någon betydande effekt på blodsockerkontrollen. Det kommer inte förändras för att jag bara tittar på floran först och sen blodsockerkontrollen.
Nej, precis. Varför måste vi göra den omvägen?
Men gud, det är så alltså när jag hör dig nu så tänker jag så här, det här kan man ju knappt ha skrivit om, ändå så tjatas det om det här i olika wellness.
Ja.
Alltså jämnt och ständigt.
Ja, men jag tycker också att så här, runt wellness så handlar det också väldigt mycket om det här rena. Alltså att vi måste vara så rena i kroppen. Och vi har, vet ni att vi går runt och har så mycket inflammationer i kroppen, och vi måste bli av med de här inflammationerna. Alltså hur är det egentligen med de här inflammationerna?
Där finns det ju, alltså, man kan ju mäta, inflammation är inte, det är ju en sak på sätt och vis, men vi har inte en markör för det, utan vi har ju flera grejer. Men vi mäter det blodet, och det är som blodsocker, det ska inte vara noll. Alltså, har du inget blodsocker, du är död. Utan det ska ligga på en normal nivå. Har du för lågt, kan vara allvarligt. Alltså för lågt för diabetiker, då kan du hamna i koma och sen dö om det liksom går för långt. Och för högt, det är ju liksom, det är diabetes. Alltså, över tid så är det jätte, alltså, typ 2 diabetes.
Ja.
Det är också negativt att ha det för högt för länge. Och inflammation är samma sak. Alltså, det ska vara på en basnivå så att det kan reagera om det händer något i kroppen.
Ja, för man har alltså inflammationer i kroppen.
Alltså, de här markörerna florerar alltid runt. Man säger. Ja. De är inte nere på noll. Utan skulle jag ta till C-AP ett väldigt vanligt värde.
Just
det. Då får jag inte noll.
Nej.
Utan jag får någonstans 0,51 kanske hos en ung, frisk person.
Mm. Ja.
Och får jag då en infektion, du är förkyld eller du har fått ett sår som är lite inflammerat, då kan du ha en CAP på liksom 200-300.
Ja,
så jättehögt kan man få det om man är liksom ordentlig infektion och sådär.
Mm.
Så den kan liksom variera väldigt mycket. Men, och jag tror man ska ha över 10 och sånt. Nu är inte jag medicin, alltså det kan vara lite fel. Men man ska ha ett litet steg upp där för att man ska säga att det pågår en inflammation i kroppen. Alltså det har skett en förkyld eller något bakterie eller virus. Men vi har en ordentlig grupp av befolkningen ändå, alltså en stor procentandel som har värden på kanske 2-3 på just det här CAP då. Vilket innebär, då kallar man det för subklinisk inflammation på något sätt. Alltså de har lite högre inflammationsvärden. Och tittar vi på den gruppen över tid, alltså vi följer dem i 20 år, så kommer de få fler sjukdomar, alltså besvär, än gruppen som ligger då inom 0,5-1 däromkring.
Mm.
Så det finns det här som kallas för låggradig inflammation, och det är liksom en riskmarkör, det är något negativt. Och vi vet att vi kan påverka det där lite via kosten, liksom vad väljer vi att äta för mat, men framförallt så påverkar vi det där via kroppsvikt.
Mm,
eller egentligen, fettmassa egentligen. Alltså, ju högre BMI du har liksom på gruppnivå då, alltså tar vi de som har BMI 25-30 så har de högre som grupp inflammationsvärden än de som har 20-25 och så fortsätter det uppåt där för stegen. Sen är det ju de som har höga värden även liksom på det läget. Man kan ju ha en jättekast livsstil ändå. Liksom.
Ja, precis.
Röka och sova kast och inte träna. Alla sådana här saker påverkar också det här värdet då. Så det kan man ha. Och man kan ha en påverkan på det där via kosten. Grejen där är ju att vi har ju inget, alltså vi har ju inte sådär, den här kosten är antiinflammatorisk.
Nej, det är så det
i form av att, alltså alla kallar ju sin kost antiinflammatorisk. Men det är ju inte samma. Så alltså köper du 2 antiinflammatoriska böcker om antiinflammatorisk kost så kommer de vara olika lite då.
Ja.
Sen har ju de ganska, alltså dietkulturvärlden, alltså dietbyggsvärlden, de har en ganska överlappande där då. Det är mycket inte gluten, inte socker, gillar gurkmaja, ingefära, gärna blända gröna grejer i smoothie.
Ja, mycket.
Ja, mycket smoothies. Jag dricker nog.
Absolut inte socker och sådana här saker. Om det är naturligt. Dadlar är tydligen okej.
Ja, dadlar är mycket perfekt. Ja, precis.
Det har vi ett mönster. Men sen har vi ju forskning där man på något sätt kallar det antiinflammatorisk kost också. Man har till exempel tagit fram ett som man kallar det för index, alltså antiinflammatorisk index i Uppsala.
Okay.
Där de egentligen bara har frågat folk hur de äter och sen har man mätt de här inflammationsvärdena. Så man har sett, okej, folk som äter mycket av det här, de verkar i genomsnitt ha mindre inflammationsvärden. Och ser man olika points där. Men där får du liksom hög poäng om du äter mycket fullkorn. Och du får hög poäng om, jag tror det är yoghurt och sånt där, kan också ge pluspoäng liksom. Och såna här saker. Så det är ju en helt annan kost.
Ja.
Men den kallas antiinflammatorisk kost. Vi hade ju lite rubriker i tidningarna för något sen när Uppsala, de har liksom tagit fram det här indexet på en grupp människor.
Ja.
Sen har de följt en annan grupp människor och sett att de som följer vårt index med, de får mindre hjärt-kärlsjukdom och de mådde bättre. Och så kommer de här, vet, antiinflammatorisk kost, dietvärldsgränen. Då delar de ju den här tidningsrubriken och säger, titta vår kost. Men det är ju inte er kost.
Nej, men de kidnappar ju bara liksom de rubriken.
Alla kallar olika saker för samma sak.
Ja.
Och så fort det går bra. Alltså den här, de är inne på det här. Liksom, de tog den där studien och så målade de måltavlan runt om.
Ja, precis.
Och så sa de mitt i prick, här har du bevis för vår grej.
Ja.
Det finns ju andra sådana här. Det roligaste tycker jag är det är ett som de har tagit fram i USA. Där de gjorde ungefär samma system. Men där, i den så var öl och pizza antiinflammatoriskt. Det är ju något jag skulle äta.
Absolut! Då äter jag antiinflammatoriskt också.
Ja.
Fan vad bra.
Och hypotesen där var ju liksom, öl har ju en liten sån här fenol och så. Och pizza då är ju, det är mycket lycopen, alltså tomatsåsen. Amerikanerna har ju mer rikligt med tomatsås än vi har på våra. De har ju andra typer av pizza så. Det är väl lite omöjligt. Alltså, och sen ska man ju säga det här, det är ju jämfört med andra genomsnittliga amerikanare och de äter ju, alltså, vi svenskar äter ju dåligt, de äter ju kast.
Ja, precis.
Så det kanske är bättre att käka pizza än att käka pommes och hamburgare. Ja, alltså, för att du får tomaten från pizzasåsen.
Ja,
alltså, så.
Precis.
Hade du haft en stor procentandel av befolkningen som hade ätit något av det och kanske ätit mer lax då eller något sånt där.
Ja, precis.
Då hade kanske laxen stuckit ut som antiinflammatoriskt
istället. Ja.
Så de här indexen då, alltså, det är ju inte fel på det sättet. Problemet är att liksom, vi har inte en diet som är antiinflammatorisk. Det utförs forskning där de kallar det de tittar på antiinflammatorisk kost, men det är olika från studie till studie vad som verkligen har varit det de har mätt och ansetts vara antiinflammatoriskt där.
Ja.
Så vi har ju ingen jättekonsensus där, och man kan väl säga, det är ju lite det här, alltså, det är ju ett jätteöverlapp med kostråden generellt sett, alltså,
ja.
Svenska näringsrekommendationer och food pharmacy är ju inte så olika i stora drag. Skillnaden är ju att då food pharmacy slänger in sina superfoods,
alltså
grejer då som de påstår ska vara helande, liksom sådär. De tillskriver de stora grejer. Och sen är de väldigt mycket mer dogmatiska mot det som inte rekommenderas då. Alltså.
Ja.
Det är ju ingen som rekommenderar kakor och godis och så här.
Nej.
Men de är mycket mer emot det. Och Livsmedelsverket rekommenderar ju folk framförallt processat kött och minska på intaget där. Men de skriver ju inte liksom att det här kommer ha en stor effekt på inflammation och blaha.
Nej,
det är ju kolonkancer framförallt som man lyfter upp där.
Precis.
Så det är ju inte, alltså det är, börjar du äta det här, och det var liksom så här, det är ju också en kost som kommer, alltså det är ju väldigt låg kaloridensitet på den där kosten, alltså. Du får inte värma upp det, som vi sa här, fyllt upp i vissa, de trycker inte jättehållt på det här, men det är ju lite raw food tendenser vissa delar av boken. Och det är mycket grönsaker, mycket frukt, lite av de här, så du får inte ha grädde och smör, de här
grejerna.
Och ja, då blir det ju en mer mättande kost. Den kommer ju ge den här viktnedgången ändå, som det inte marknadsför.
Nej, precis.
Men det som blir effekter också, ja, du börjar äta mindre kalorier, då kommer din inflammationsvärden att minska. Framförallt under tiden som du börjar gå ner i vikt. Och då kan man ju få uppleva, alltså, hälsofördelar. Alltså, folk mår ju bättre under viktnedgång, så är det ju ofta en kick för folk. Alltså.
Ja,
så det är ju att bibehålla alla de nya vanorna när man kommer ner och sådär. Det är ju ett problem vi har, alltså, generellt sett. Det är ingen som har lösning på det än. Medicinerna kommer. Förhoppningsvis gör de mycket där, tror jag.
Mm. Men finns det någonting som har visat, alltså, av alla studier som du har liksom koll på, vad du känner till, att inflammation i kroppen skulle ha något samband med depression?
Ja, det har vi i samma korrelation där. Alltså, tar man blodprover på personer med depression kontra friska, så är det lite högre inflammationsvärden då.
Okay. Mm.
Så,
men vad den inflammationen beror på?
Ja, alltså precis. Vi vet inte. Alltså, och det kan ju vara också att de har börjat bli, liksom, var det depressionen som orsakade det? Att du liksom började äta sämre.
Exakt.
Och så fick du högre inflammationsvärden då. Eller hade du högre och de påverkade det, så gav dig mer depression. Och där har vi liksom träning, det är ju också inflammationstänkande.
Ja.
Så man skulle inte säga, alltså, de här sakerna, det är mycket av det här jag brukar prata, det här, och tar evidenshierarkin, känner du till?
Ja.
Det är en pyramid på något sätt.
Den har jag läst
vi
om.
Såg på en
längst ner har man ju där bara på något sätt, egentligen, alltså, när man pratar vetenskap, då är det en experts åsikt. Alltså, det är en person som är väl påläst, som gör sin bästa möjliga gissning, för vi har ingen data här, utan det är bara, jag tror det här kan funka.
Ja.
Och magkänslan hos en insatt är bättre än magkänslan hos någon annan.
Ja,
och sen efter det så har vi liksom olika liksom gradienter på studierna där, liksom observationsstudier, case-kontroll och sånt. Det är mycket grejer. Men längst upp så har vi den här summeringen av litteratur, alltså systematiska översiktsartiklar. Det är i princip forskare då som sätter sig i förhand och säger att vi ska söka upp allting som finns på det här ämnet, och så ska vi försöka summera och se vad är den rimligaste slutsatsen från det här just nu.
Ja.
Alltså i princip det här, vi tittar var alla prickarna är på den här väggen, var satt måltavlan när personen börjar skjuta. Det är ju Gud som skjuter dem, ska säga. Alltså, någon som vet svaret siktar på svaret.
Ja.
Och så ser vi, vad är det mest troligt att de siktar på? Det är ett svar att de är inte bra på att sikta.
Mm.
Och det är liksom det som är egentligen på toppen. Och då brukar jag alltså lägga till det här, alltså, för lite när jag ska göra så rolig, då gör man en ruta till som är jag bara vet. Och det är ju de här dietsboksförfattarna. Liksom, framförallt när det kom, alltså, det var ju ingen hade tittat på det.
Nej.
Alltså, du vet, det börjar komma lite kul, roliga råttstudier, och så hittar man observationsdata på människor, att det var en korrelation mellan ohälsa och då sämre variation som vi pratade.
Mm.
Och that's it. Liksom. Och så här plötsligt så var det liksom, ta den här shotten varje morgon.
Precis.
Så kommer dina Luke Skywalker döda Darth Vader. Liksom.
Ja.
Alltså det, sannolikheten att de skulle ha rätt är ju extremt låg.
Mm.
Men det är ju fortfarande inte visat fel.
Nej, alltså
det är det som är lite, och då hamnar man lite i det här också. Det är så svårt att bemöta det där ibland när någon har förhoppningar,
ja.
kanske gjort en insats. Alltså man, det är ju mer jobb och göra sån mat än att bara göra det du har gjort innan.
Gud, ja, precis. Dessutom, det är,
ja, du har lagt
dyrt,
pengar,
dyrt, precis.
Och offrat andra saker för det här.
Kanske. Ja, tacka nej och vara med på familj.
Ja, precis.
Om jag då säger nej, det finns inga belägg för det, kanske, man vet aldrig, men jag tror inte det, är inte så sannolikt. Liksom, bästa möjliga gissning skulle nog inte så många gissa på det där och så vidare.
Mm.
Och så säger någon annan, du kommer att bli deprimerad, du kommer att få cancer, du får kärlsjukdom och liksom skrik går ute på något sätt eller tjatar om det.
Ja, pekar mig.
Då hamnar ju folk lätt i det här, men jo, det kanske inte är, men jag vågar inte äta det.
Nej, nej, precis.
Och då kan man ju få ångest kring mat, ja, vilket verkligen är kanske en annan typ av ångest, men det här att man inte riktigt, man gillar inte att göra matval helt plötsligt. För LCHF säger att man inte ska äta så mycket kolhydrater. Sen hörde jag ju att det är farligt med oekologiskt, för det är ju bekämpningsmedel, ja, rester där. Och man ska ju inte äta för mycket kolhydraterna heller där, inte CHF, och sen får jag inte värma upp maten så mycket. Jag har hört här. Alltså du hör ju själv, alltså, ja, ingen gluten då, inga spannmål. Och
det är därför vi är så emot allt det här, för vi tror ju ändå att det även om så här, ja, okej, okay, man kan se en liten koppling mellan så, ja, men inflammation i kroppen då och depression till exempel, och att det kanske skulle ha någonting med kosten att göra, men vi tror ju ändå i det stora hela att alla de här råden och tipsen och reglerna bidrar till mer ångest i det stora hela, för att man ser ju att ätstörningar ökar, framförallt bland unga tjejer. De blir yngre och yngre när de kommer till Stockholms center för ätstörningar. Vad beror då det på? Är inte det alla de här reglerna som vi blir serverade hela tiden som gör att det blir ångest, alltså att varje sak man stoppar i sig är ett val? Det blir inte naturligt att äta.
Det blir inte bara äta. Nej. Alltså det, ja, jag tror ju också att en del grupper faller in på det där. Alltså det där är ju jättekomplext, hur man hittar vad som orsakar vad. Alltså vi har ju en växande befolkning. Alltså inte i antal också, men alltså genomsnitts-BMI.
Mm.
Och folk vet ju på något sätt att det är ytliga grejer att bry sig jättemycket människor om, men också att det är en ohälsakoppling till det här, eller riskfaktorkoppling ska jag säga. Man behöver inte vara ohälsosam. Men, då blir det ju kanske fler människor som börjar bry sig om det här, för att det är fler människor som blir medvetna om att det inte går av sig själv. Det är ju liksom en möjlig förklaring till de här grejerna uppstår. Och sen har vi just det som du säger, att det förmedlas väldigt, alltså, kassa upplägg och tillskrivs stora effekter och så här. Men vi har ju fin studier på liksom personer med både ätproblematik och icke-ätproblematik, unga och gamla, där vi tar man in dem i en studie och ger dem liksom sunda råd. Alltså på något sätt, försök så gott du kan, minska på det här, ät mer av det där, hitta sätt att träna, vi hjälper dig, här får du lite recept och så vidare. De är ju i lägre risk att åka ut för ätstörningar än de som hamnar i kontrollgruppen, som bara lever ute i världen.
Ja.
Så på något sätt, bra kunskap verkar ju minska risken. Sen är ju världen i sig fucked up. Alltså det pratas ju lite om det här, det är ju också aktuellt nu, det är ju inte ert fält på något sätt, det här med alltså överviktsbehandling hos barn. Och
ja,
det är många som har en negativ erfarenhet där, alltså bland överviktiga vuxna, och som säger att det där gav mig alltid ångest och det var jättejobbigt och sådär. Och så var det ju säkert, men så tillskriver de liksom det att jag hade ätstörningar sen när jag var yngre vuxen eller tonåring då. Och så tillskriver man det till vad sjukvården gjorde, men alltså även om sjukvården skulle säga att det är ljud, så kommer ju alla barn som har en större överviktsproblematik veta det.
Mm.
Alltså, världen berättar det för dem.
Jo, precis. Så är det ju.
Ja. Och då är det liksom sådär, och då har vi ju liksom såklart inte utfört på vårdcentral i Växjö, eller om man ska trasha dem, jag vet. Men alltså det händer ju garanterat att folk blir dåligt behandlade i vården och sådär, men vi vet från liksom datan när man gör det på ett ordentligt sätt att vi kan ta de här barn, ungdomarna eller vuxna och ge dem sunda råd och minska risken för det här.
Mm.
Samtidigt som vi också vet att i genomsnitt, man fixar inte övervikten, det vet vi. Alltså, men den här gruppen följer vi upp dem 4 år senare. Vi har inte liksom fixat, hade de fetma så har de som grupp antagligen fortfarande fetma. Mm. Men de kommer väga mindre än gruppen som vi satt i kontroll.
Ah, okay. Ah,
på något
precis.
Sätt. Så vi lindrar de negativa effekterna, ska man säga så.
Ja.
Man fixar inte problemet, men man gör det lite mindre stort.
Ja,
eller sådär. Men där är ju det här, det är ju bara via gruppdata vi kan visa sånt här.
Mm.
Där är alltid de här människorna som liksom tyckte att det här funkar inte för mig.
Mm.
Och de berättar det.
Ja.
När man vill snacka skit om det. Och så samtidigt så lägger de upp sina, du vet, stories och bilder om det här funkar för mig, detta är det shit, alla borde göra så.
Exakt, mm. exakt.
Liksom det här intuitivt ätande, så är ju också lite poppis i vissa kretsar nu. Ja. Det här är ingen bra data som stödjer att det liksom har en betydande effekt. Sen är det delar av det som heter intuitivt ätande som har bra stöd i litteraturen på något sätt.
Mm.
Men som, jag ska inte säga att det används, för det vet jag inte, men som borde användas. Ja. Som, liksom, som jag vet används på en del platser i Sverige. Liksom, så där. Men det är ju, alltså, vården, det är ju enormt många människor. Där är rötägg. Alltså, när jag gick min utbildning, där är ju de som blev klara i den klassen som inte jag skulle skicka min släkt till.
Mm.
Men de flesta hade jag gärna skickat det till. Och det är ju bättre att liksom, gå till en doktor. Du har ju högre chans att den kan ge dig vettiga råd än att du googlar vad gör jag åt min depression.
Ja.
Alltså på något sätt. I genomsnitt kommer det bli bättre, men några kommer ju stöta på idioterna.
Mm, ja, så är det ju.
Men det här som man liksom gör nu, att man går på hela gruppen, alltså hela kollektivet, går på liksom hela den här barnfetma behandlingen som vi gör i Sverige. Liksom det är ju rått också, alltså det är ju människor som på något sätt jobbat 20-30 år, forskat på det här, försöker hjälpa de här barnen trots att de lever då både i familjemiljö som kanske inte är så jävla bra, men också i ett samhälle som inte är bra, så alltså det är ju inte bra för någon liksom, hur lättillgängligt allt är där ute. Och så har de liksom då försökt hjälpa, för de vet om att det vi gör har effekt, men vi fixar ingenting. Som sagt, de flesta barnen fortsätter vara.
Mm.
Men jämfört med andra barn som inte tar vår hjälp eller som inte, och vi gör studier då, som hamnar i kontrollgruppen, så går det ändå bättre för våra barn.
Mm.
Och så får de liksom bara det här skitet från de här, alltså de som haft otur eller som tror att de inte fick bra hjälp i vården. De kanske fick bra hjälp i vården och fick ätstörningar ändå. Liksom.
Mm.
Men så tillskriver de det till vården och sådär. Det tycker jag väl är lite, man måste hålla sig lite kall här på något vis, alltså, titta på datan och istället för att säga att vi ska sluta berätta för barn eller för familjer eller upplysa eller sluta väga barn i skolan för att det är stigmatiserat, så, istället för att bara säga det, så säga att vi måste bli bättre på att göra det på ett snyggt vis.
Ja, precis.
Vad säger sjuksköterskan när det är fel? Vad är det vi skickar hem för lapp till föräldrarna och så vidare?
Mm.
De grejerna.
Mm.
För det är ju säkerligen så att det på många ställen inte alls fungerar så bra som det gör de här studierna.
Nej,
för studierna har ju folk satt sig i förväg och funderat, hur gör vi detta bra?
Ja, precis.
Medan det på många andra ställen är i princip någon blir anställd som skolsjuksköterska och får, här har du din arbetsbeskrivning, gör detta.
Mm.
Och så
blir det jättefel.
Ja. Ja.
Men jag tänker också, alltså, om man då inte tänker på inflammation utan man tänker rent så kost, finns det någon kost som är bevisad att det skulle lindra depression? För jag menar, som du var inne på innan, så gurkmeja är en typisk sån sak som vi har fått höra att så här, men det är bra att äta mycket gurkmeja för att det då skulle ha någon lindrande effekt.
Där är det ju lite,
kamomil.
Vad ska jag lägga den här ribban för bevisat? Alltså det här liksom, om vi tar den här gradienten istället från det gröna till det röda, när ska jag säga att det är bevisat när det är det här orangea området i mitten där?
Ja, just det. Mm.
Som vi sa, Felice Jacka då, som gjorde den här. Hon har gjort en intervjustudie. Hon hade deprimerade människor, hon gav den ena gruppen någon typ av medelhavsliknande, lite mindre lågkroskost och sånt där, tror jag var rik på bladgrönsaker och grejer. Och den andra gruppen fick då någon kontrolldiet eller något sånt där. Och hon fann ju ett positivt resultat. De rapporterade ett bättre mående.
Mm.
Jag tycker att alltså en sådan studie för en sån här fråga, när vi inte har en ordentlig, alltså vi har ju ingen placebo här, utan vi har ju någon som vet, jag fick inget, och vi har någon som vet, jag fick något.
Ja.
Jag tycker inte det där duger. Utan jag skulle vilja ha liksom fler, längre, mer människor också. Det var bara något dussintal, om jag minns rätt, eller lite mer där i den. Upprepat på olika ställen, för den här Felix Jacka, hon är frälst. Alltså, det är jätteuppenbart att hon tror ju på det här stenåt innan hon har visat det.
Mm.
Och där är vi också det här, ja. Det är lätt att föra över det här till deltagarna.
Mm.
När du träffar dem och bemöter dem, att du förväntar dig något positivt. Aha. Och så rapporterar de, istället för en femma så blir det en sexa på skalan. Liksom så här.
Och då hjälper det.
Alltså. Ja. Och jag tycker inte att vi har bevisat det här. Fullt möjligt. Jag tror ju att det mesta, som vi sa här, alltså metabol hälsa då, alltså var är blodfetterna, var är blodsockret, hur är inflammationsvärdena och sådana här saker. Det verkar påverka hur mycket fungerar, liksom, hur fungerar det optimalt. Alltså, vi har liksom mekanismer som i alla fall hypotetiskt skulle kunna förklara att det är en sådan effekt.
Mm.
Samma sak som vi har med träning, där har vi mekanismerna och interventionerna. Där har vi visat det lite mer, det här som vi sa. Vi randomiserar folk i grupper. Men jag tror absolut ska jag inte säga, men jag tror på att det kommer att kunna påverka humöret. Men det är ju det här, jag tror det kommer att flytta det lite på den här skalan som vi pratade om innan.
Alltså,
från lite lägre, liksom från hög risk kanske till fortfarande hög risk, men den är lite mindre än innan och så vidare. Så men jag tror att alla de här sakerna tillsammans, alltså en livsstilsförändring, alltså vi hade fått hela befolkningen helt plötsligt börja motionera, sova bättre och så vidare, så tror jag att vi på gruppnivå hade sett att färre mår dåligt.
Mm. Men då handlar det om många komponenter samtidigt också.
Ja, precis. För då alla flyttar en liten bit. Alla gör sitt bidrag.
Ja.
Jag tror inte att du kommer lösa det där genom en powershot varje morgon. Jag tror att det kommer göra ett skit.
Man kanske ser lite mer som att så här, livet kommer nog vara lite piss ibland. Men det kanske blir lite mindre piss.
I genomsnitt kommer du leva bättre. I genomsnitt kommer du ha lite bättre livskvalitet. Lite mindre ont i kroppen också. Vi vet att det är också sån här kronisk smärta. Mycket av behandlingen där är ju bara på något sätt livsstil. Våga komma igång. Ja. Inte vara rädd för att röra på sig.
Mm.
Alltså på något sätt tona ner allvaret, ska man säga. Ja. För många av de här kroniska smärtorna, det är inte något, många gånger är det inte strukturfel längre. Utan det har läkt, men smärtan är kvar. Men så är det så mycket fokus på den, känslor och fokusmässigt. Och så får man liksom fokus på den. Och så brukar det hjälpa med de här grejerna. Jag tror mycket av det, ja. Så jag tror ju att liksom, jag tror ju på livsstil. Mm. Det är ju mitt jobb på sätt och vis. Lite så. Men jag tror ju liksom, och där är ju kost en del av paketet. Jag tror ju inte att vi kommer hitta att precis de här recepten ska du följa, så får du större effekt än du följer de här recepten.
Som,
utan det kommer vara mer hur blir kosten i sin helhet. Liksom uppnår du liksom rekommenderat dagligt intag av de flesta vitaminerna via kosten och så vidare. Och hur äter du, alltså i sammanhang och så
Jag tror,
än att det skulle vara som den här powershoten, eller att det skulle vara bara du nollar sockret så det löst. Alltså det är inte en chans.
Nej,
att det
så
kommer
enkelt
fixa det.
Kommer det inte vara. Då hade vi vetat det nu.
Ja, lite så, precis. Ja. Det är också det här att men du har det här problemet med tarmfloran, alltså ska du äta mer lök.
Ja.
Alltså så kommer det aldrig bli.
Nej.
Har vi tur och tarmfloran har den här effekten, så kommer vi förhoppningsvis ha läkemedelsföretag som kan göra en tarmfloranalys, säga att du ska äta mer av det här fibern eller prebiotikan eller symbiotikan eller vad som helst, så får du en ökad tillväxt av de här bakterierna just enligt din tarmflora, och de i sin tur kommer kunna göra den här påverkan.
Ja.
Men det kommer bli medicinsk behandling.
Mm. Just det.
Det kommer inte vara ett 50 gram av det där istället för 100 gram.
Nej.
Och vi kommer inte komma på att nej, men du, vet du vad, skit i din antidepressiva, kör på gurkmeja till varje mål.
Det tror jag inte heller. Så nej, det tror jag inte, absolut inte faktiskt.
Ja, det är så jävla spännande det här ämnet, men vi har kommit
till sista frågan. Tiden, alltså.
Vad inspirerar dig?
Ja, det vet jag inte nu för tiden. Jag gillar ju idrott. Jag tittar på idrott. Jag tycker det är fräckt med folk som gör coola grejer.
Vad kollar du på då mest? Fotboll?
Ja, fotboll är jag. Jag är ju en fotbollskille.
Men alltså, är det Malmö FF?
Nej, Helsingborg är det. Ja, tyvärr kan man säga just nu.
Men, jag är i Stockholm. För mig är det ju Bayern. Det är bara okay. Det som gäller.
Ja, det är också HF. Allt annat. Jag kan säga att jag tycker det är roligare nu än innanför att bara se, alltså, folk som blir bättre även när de är kassa. Alltså, jag tycker det är lika jävla kul att se på något sätt. Gött, du fixar det. Det bryr man sig mer om idag. Alltså på något sätt, man hejar på folk mer.
Ja,
först så satt man på gymmet och så tittar man på, oh jävla stark han där borta är. Så brydde så man liksom inte koll på vad andra höll på med. Nu är man liksom med, vad fan, det där var nog ditt personbästa. Så har man koll på dig som Gösta 55.
Nej, men alltså, jag älskar.
Men det vet ju mig också lite, det är ju din tyngdlyftningslokal. Det är inte så många människor. Så att när jag är där och tränar på den tiden så man lär ju känna folk, man vet liksom vad de är. Ulfan är, han fyller 80 snart liksom, han ska operera höften och sen har vi alltså man lär sig känna lite de här, han, alla känner han, han tvingar dig att känna, han är extremt, extremt extrovert och stark, han gillar att leka med, alltså mina skolungdomar, de kör ner på gymmet där också på skoltid och han brukar vara mellan 10 och 12 varje dag. Då går han ju fram, han kan ju ta en 130 kilo i marklyft.
Åh jävlar!
Och vi har ju liksom kids som inte gör det.
Ja.
Så står de och jobbar med 100-110 kilo så går han fram, får jag prova? Utan att varma upp. Drar upp den. Han håller på. Men det är väl någonting som man liksom mer tycker är kul nu. Men det är väl mer för att jag själv inte är så bra längre. Alltså på sätt och vis. Jag tror, jag vet inte vad det är. Kanske att man är vuxen, man har barn också. Man uppskattar att säga att de blir bättre. Trots att de inte är världsmästare liksom, utan ja, men det är väl något som har ändrats med åren på något sätt, att man tycker det är roligt när folk gör det bättre trots att de aldrig kommer att bli bra, alltså på det sättet liksom, den bra skalan. Det kan man väl liksom inspirera, fan, då ska jag så träna lite bättre, ska jag så bli bättre på något sätt, även om jag inte är så bra. Det är kul. Det är väl lite annars inspiration, alltså jag hade en rektor på skolan för han har faktiskt slutat, Lennart Eklund hette han. Han är en grym person liksom. Han har koll på allting. Han var rektor redan när jag gick på skolan där, 1999 på gymnasieskolan. Sen blev han liksom min chef då när jag började jobba lite på skolan så där. Men han är liksom, han är väl mer någon typ av förebild, alltså. Han har koll på alla och organisation, grym att lyssna på liksom. Folk lyssnar även om man tyckte ämnet var tråkigt och så. Så det är väl lite sådana småpassioner man har liksom. Det är inte så att jag skulle vilja bli honom eller kunna göra något han gör på sätt och vis sådär. Men det är väl något sånt också på vis.
Tack så jättemycket för att du vill läsa Ångest på den.
Ja, tack själv, skoj.
Tack.
Ja, men får jag säga så här, jag tycker verkligen man ska besöka Jakobs blogg. Bara för att så här, okej, vad vill jag sätta mig in i här nu? Kopplat till träningslära, kopplat till kost.
Ja, kanske nu, det är ju många som blir väldigt så här, att man tänker att man verkligen ska gå upp i det här med kost och förändring och träning nu till nyår ju. Och vill man då kanske få lite baskunskap och, ja, men inte så jättemycket peka med hela handen utan läsa på lite och skapa sig egna tolkningar, då kan man ju läsa hos Jakob.
Och hans blogg heter träningslära.se, alltså träningslära, men ni förstår med a.se.
Tack så jättemycket Jakob för att du vill gästa Ångestpodden i det här näst sista avsnittet för 2022.
Det sista avsnittet så blir det ju bara vi, och ni kanske uppmärksammar att vi har pausat vår serie om hedersrelaterat förtryck, men tre delar väntar på era öron efter jul och nyår.
Exakt, men nästa vecka blir det alltså en liten knyta ihop säcken skulle man kunna säga.
Då kommer äntligen min prata om heroin chic-modet.
Ja, längtar.
Ja, det tror jag faktiskt att du ska.
Mm.
För det är nästan, det kommer nästan vara som en liten så, jag kommer höja ett varningens finger inför 2023.
Okej.
Vi kommer se trender som vi inte alls vill.
Nej. Okej, tack för att ni har lyssnat.
God jul, älskade ni.
Ja, god jul. Hej då.
Hej då.
Podplay. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.